Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om viktiga trosfrågor och hur dessa påverkar våra liv. Du lyssnar på säsongens sista poddavsnitt. Poddavsnitt 170 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Omar Perlev från Malmö. Precis som jag är Omar född och uppväxt i Malmö. Hans tidiga uppväxt i Malmö kan kanske delvis summeras som han själv uttrycker det i samtalet Too cool for school. Men Omar gjorde en enorm inre resa som mynnade ut i en yttre resa. Omar berättar om hur han reverterade till islam. Han fann meningen med livet som han från en så tidig ålder hade sökt efter. I vårt samtal berättar Omar också om utmaningarna med att förstå islam på ett korrekt sätt när så många olika muslimer ger honom råd och ibland har motstridiga råd. Du ska be så här. Någon annan säger, nej, så här har jag fått lära mig hur man ska be. Be så här. Jag tror många konvertiter kan känna igen sig i den bilden. Omar berättar om islamstudierna som började i Malmö som tog honom vidare till öknen i Mauritanien och slutligen till Jemen där han just nu befinner sig. Detta är ett samtal som främst kretsar kring kärleken till kunskapen. Att verkligen lära sig och förstå islam på djupet och inte bara på ytan. Att vara beredd att lämna allt som man älskar och håller kärt bakom sig för att förverkliga ens dröm. Men innan du ska få lyssna på samtalet så vill jag släppa fram några röster från vår telefonsvarare. Detta avsnitt, avsnitt 170, är alltså denna säsongens, säsong 5:s sista poddavsnitt. Och flera lyssnare har hört av sig och berättat kort om vad de har älskat mest med Koranpodden så här långt. Och det är jag verkligen glad och tacksam för. Första meddelandet är från Mariam som lämnade följande röstmeddelande.
Salam alaikum Saleh. Det är alla avsnitten tycker jag som är bra och har mycket olika lärdomar och kloka ord som man kan ta till sig. Mina favoriter, ja, det är svårt att välja, men det som jag nu mest kanske på sitt sätt tyckte om var om avsnitten om Muhammad Ali. Och till och med läste jag boken En fjärils själ som är verkligen läsvärd och säger så mycket. Och samma avsnittet om Knut, vad hette han nu? Dansken som åkte genom Sahara. Öknen brinner hette boken i alla fall. Och den var ju också så bra och lärorikt att lyssna. Så fortsätt på det här sättet. Du har så mycket kvar att göra. Så jag hoppas att jag får höra så många nya avsnitt till. Salam alaikum.
Wa alaikum salam Mariam. Må Guds frid vara över dig också. Tack ska du ha för dina goda ord och för att du delar med dig av dina favoriter från Koranpodden. Jag älskar biografier, människoöden. Det är alltid fascinerande och jag blir alltid så inspirerad. Så poddradioserien om Muhammad Ali i 8 poddavsnitt är också en av mina favoriter. Jag minns när jag skrev manuset och spelade in serien. Muhammad Alis oerhörda uppoffringar för att stå fast vid sin tro och den otroliga kärlek och respekt som alla människor visade honom oavsett religiös bakgrund var otroligt inspirerande. Och hans bok är otroligt andlig och skön läsning. Så har du inte lyssnat på serien om Muhammad Ali och vill lyssna på den, då hittar du första avsnittet i den serien som poddavsnitt 36 här på Koranpodden. Poddradioserien om Knud Holmbo. på samma sätt en otrolig författare och levnadsöde. I mina ögon är han en skön blandning av Indiana Jones och Malcolm X i ett. Hans äventyrliga inställning till livet och bestämda motstånd mot den italienska fascismen är inspirerande. Vad jag mest av allt vill se beträffande Knut Holmbos liv är en filmatisering av hans liv. Jag tror hans liv hade varit helt fantastiskt på den vita duken och många fler hade fått upp ögonen för Knut Holmbo. Jag vet att jag inte är ensam om att ha den åsikten och jag hoppas verkligen en dag kunna se och njuta av hans liv på bio. Vem vet, med allas vilja kanske inom en snar framtid. Har du missat serien om Knut Holmbo, den danske muslimen, då hittar du första avsnittet i den serien som består av 4 avsnitt som poddavsnitt 105. Vi lyssnar på ännu ett röstmeddelande till innan vi lyssnar på mitt samtal med Omar. Detta meddelande är från Sandra och lyder:
Bästa Saleh, ett unikt klipp i säsong 5 var när vi fick följa katten Mohadisa och uppleva hur det är att följa profeten Muhammad ur en katts perspektiv, ur en katts tankegångar, sinnen, upplevelser. Det var någonting unikt och väldigt sagolikt.
Bästa Sandra, tack för att du delar dina tankar om säsong 5. Jag håller med dig. Poddradioserien Gatukatten Mohadisa och hans äventyr i Medina är unikt. Jag räknar det som en del av det svensk-muslimska kulturarvet. Strax innan Håkan Larsson gick bort, må Gud förbarma sig över hans själ, mejlade han över manuset och hoppades att jag skulle kunna publicera den. Jag känner mig verkligen hedrad att jag kunde publicera hans vackra berättelse som poddavsnitt 141 och 142. Att berättelsen inte glömdes bort och gick förlorad. Jag lyckades rädda den och många lyssnare har älskat och inspirerats av den berättelsen. Okej, nu med försnack och röstmeddelanden för nu. Vi tar resten direkt efter att vi har lyssnat på samtalet med Omar Perlev, vars islamstudier i Malmö ledde honom till Jemen. Okej, det är min ära att ha Omar med oss här på Koranpodden. Tusen tack Omar att du är med här ikväll. Salam alaikum.
Alhamdulillah. Alaikum salam. Alhamdulillah, det är en ära för mig också att få vara med.
Klockan är 19.09 här i Malmö eller i Sverige. Vad är klockan hos dig?
Klockan, ja, vi är 2 timmar före, så den är 21.09, så 10.09 på kvällen.
Och du befinner dig i vilken stad?
I Jemen, i Tarim, i Mellanöstern.
Subhanallah. Så jag är jättenyfiken och jag vet att mina lyssnare också är det, för att få veta liksom storyn bakom en svensk kille som liksom befinner sig långt bort i öknen i Jemen. Jag skulle jättegärna vilja följa din story, hur du hamnade där. Men om vi backar tillbaka och börjar med din uppväxt och din bakgrund lite grann.
Ja, alltså jag är född och uppvuxen i Malmö. Jag har bott i Malmö i största delen av mitt liv. När jag var yngre, jag var inte mycket för skola och så här, om jag ska vara ärlig. Jag var en av dem som var too cool for school, som det så häftigt låter. Men så att jag gjorde väl allt möjligt som man inte borde göra, kortfattat. Och sen, lång historia kort, när jag kom upp i 24-25 års åldern, jag är 31 nu, så det är typ 6-7 år sedan tror jag, då tog jag alltså själva beslutet att bli muslim. Men egentligen så var det någonting som hade funnits med mig sen jag var yngre. Jag minns jag kunde vara väldigt gammal, eller väldigt ung menar jag, och kunde sitta och reflektera över liksom existentiella frågor för mig själv när jag var kanske 12 år gammal. Liksom, vad är meningen med livet, vad är meningen med dödet, varför existerar jag, liksom, vem är jag och alla de här frågorna. Mm. Så att jag var faktiskt, i och med att jag är född liksom i en svensk kristen traditionell familj, liksom, min familj var inte religiösa värsta så här mot troende utåt eller så, men det föll sig naturligt att om man söker efter svar och så här, så föll det sig naturligt att söka liksom inom kristendomen. Mm. Så jag minns att när jag var 14 så åkte jag faktiskt på ett sånt här konfirmationsläger, så man var borta i 2 veckor och ja, det var väl väldigt flummigt, måste jag säga.
Vad var det som var flummigt?
Nej, men du vet, det var väl lite... Du vet, jag har alltid varit ifrågasättande i hela mitt liv. Så även när jag var ung så kunde jag vara ifrågasättande när det kommer till religiösa frågor och så här. Typ allt möjligt om Gud och om kristendom och så här. Och jag vet inte, jag kände bara att jag fick inte några tillfredsställande svar. Det var mycket... Du vet, halleluja, Jesus är kärlek, Jesus är Gud och livets källa och det ena och det andra. Mm. Och det var inte några, det var liksom inte tillfredsställande. Så att åka på ett konfirmationsläger som innebär egentligen, det är typ som, man kan väl likställa det med ett vuxet dop nästan. Att man i en, inte vuxen ålder, men i relativt mogen ålder, man bekräftar sin tro en andra gång efter att man blev döpt när man var liten. Liksom. Mm. Så det är ändå en ganska stor grej. Men det här lägret bestod liksom av att sitta och sjunga sånger runt lägereldar, bada och grilla. Och de som, jag minns de som var typ de här lägerledarna, de var inte direkt alltså, några kunniga människor. Det var väl också lite så. De var bara några år äldre än oss och ja, jag vet inte, det var lite flummigt. Det var inte särskilt tillfredsställande på en teologisk
Det känns mer som kollo med lite kristendom över det hela.
Exakt. Mm. Det är ett perfekt sätt att beskriva det. Men, så att, men där har man liksom att när jag kollar tillbaka, det här är ju ett bevis liksom, på att jag sökte efter någonting. Men sen var det liksom, det läget var över och jag la det bakom mig. Det gav inte mig något värsta. Och sen där är det området, jag är uppvuxen i Malmö också. Så majoriteten av mina barndomsvänner, de var ju liksom alltså muslimer, muslimskt födda. Mm. Så att islam var inte främmande för mig på det viset. Utan det har alltid funnits där, lite aningar och uppfattningar. Men
vilket område växte du upp i?
Jag är uppvuxen i största del i Oxie.
Ah, okej.
Okay. Yeah.
Och dina muslimska vänner, vilken bakgrund hade de?
Allt från turkar, kurder, araber, afghaner, pakistanier, allt möjligt, alla blandade. Men, men en gemensam nämnare var att de var inte religiösa, alltså de var inte praktiserande och så här, men de, nästan alla av dem kom liksom från religiösa familjer. Mm. Så att jag hade väl en känsla av vad jag hade en uppfattning av vad islam var, men jag hade inte någon egentlig kunskap. Men det var samma sak där, vi var upptagna med massa annat, så det fanns inte tid för att, du vet, söka efter sanningen eller hur man ska säga. Så det blev att jag tog aldrig tag i det riktigt. Mm. Men sen så när jag blev lite äldre så hamnar man liksom, man hamnar i, många brukar flumma iväg lite så här filosofiska tankar, vem är jag och så här, men jag tror att jag fastnade mer på typ vad är jag och var kommer jag ifrån, var ska jag och vad är syftet med hela den här resan. Mm. Så då blev det att jag valde att ta det där steget efter att några år tidigare, så av en ren slump på bananskal, så hamnade jag i Iran faktiskt.
Iran?
Jag tror det var 2011 eller 2012, så fick jag en möjlighet att åka till Iran och vara där i 16 dagar i huvudstaden i Teheran faktiskt.
Okej, vilket sammanhang var det? Men det måste ha varit ett stort bananskal det, och liksom trampa på att hamna i Iran.
Det var en riktig Ja, det var en riktig räkmacka, bara gled dit där. Men ja, det bara blev så helt enkelt. Men då, under den tiden jag var där, jag skulle nog säga att det var första gången som jag fick uppleva att höra adhan, till exempel, den bönekallelsen ifrån moskéer. Det var första gången jag såg liksom, alltså, religiösa människor, där jag var i kontakt liksom, i sociala sammanhang med religiösa människor. Och de jag åkte dit med var faktiskt inte religiösa för 5 öre. Mm. Men konstigt nog så idag så inser jag att många frön blev faktiskt planterade i hjärtat där, som sedan flera år senare skulle blomma ut liksom. Mm. För att när jag kom hem därifrån så fanns det då väcktes den här nyfikenheten till liv, och de här frågorna började liksom uppdagas igen, och sökandet var liksom tillbaka, kan man säga. Och ja, som sagt, lång historia kort, när jag var runt 24-25 års åldern, då insåg jag att islam, det går inte att förneka att det finns så mycket tecken och liksom upplevelser jag har haft i mitt liv, att allting tydde på mig för att detta är den rätta vägen jag vill gå. Mm. Och då valde jag alltså att bli muslim efter många om och men. Men till en början så minns jag, om jag ska vara helt ärlig, det var en mycket tuff tid i början. För att när folk runt omkring började förstå att man hade blivit muslim, då började det komma frågor som typ: är du shia eller är du sunni? Och då är jag liksom, vad är det för någonting?
Yeah, eller hur?
Och sen var det någon kompis bara: nej, men jag ska ta med dig till moské. Och jag tyckte, ja, det var väl häftigt. Så tog de med mig till något ställe, och jag gillade inte riktigt känslan och viben på det stället, och så jag ville inte gå tillbaka dit. Och sen kom en annan kompis och bara: jag har hört att du är muslim, vilken moské brukar du gå till? Nej, men jag har varit på den här moskén. Och nej, de ska inte gå, de är inte bra, de är si och så. Jag bara: jaha, var ska jag gå då? Kom med mig, jag ska visa dig. Okej. Och sen kommer den tredje, du vet, och du, jag har hört att du har varit i den och den moskén, alltså, bara så du vet, de är inte ens muslimer, du vet, om du vill veta vad islam är så ska jag visa dig, du vet. Så jag blev helt förvirrad, och det slutade med att jag till slut kom i kontakt med en mycket fin broder som han visade väl upp en vad ska man säga, en sida inom islam som jag kände mig väldigt förknippad med. Som jag kände att ja, men det här gillar jag liksom, det här känns tryggt. Men då
förlåt om att jag avbryter, vad var det för någonting som gjorde att du kände en liksom extra för det som han presenterade?
Alltså jag tror att det hade mycket med känslor att göra, för att han var inte påtryckande. Han talade inte illa om andra människor. När jag berättade för honom att jag har varit där och där och där, då såg han det snarare som något positivt. Han sa: ja, men det är bra liksom, gå och känn efter lite, kolla lite här och där vad känns bra. Så han var liksom inte någon, det kändes tryggt bara. Han kändes liksom inte som att han claimade att det är jag som sitter på sanningen, alla andra har fel, lite så. Och jag tror att det var det som tilltalade. Men då slutade det med att jag liksom, vi skapade en slags vänskapsband liksom, men det blev så mycket, för att han började lära mig liksom om bönen, han började lära mig om troslärans principer, det var grundläggande islamisk kunskap. Och efter att ha levt liksom 24-25 år på ett helt annat sätt, så blev det väldigt överrumplande. Så det slutade faktiskt med att jag tog avstånd ifrån honom. Inte för att han hade gjort något fel, utan att jag kände att jag var inte redo för det. Och sen tog det hela 2 år faktiskt innan en kompis till mig övertalade mig att följa med på en fredagspredikan efter fredagsbönen. Och då var det faktiskt Sheikh Salahuddin i Malmö, må Allah vara nöjd med honom, som höll i den fredagspredikan. Och han snackade ett helt annat språk, du vet. Han snackade mitt språk, kändes det som. Och det han sa, det liksom, det slog. Så jag bara kände att wow, vem är denna man? Vem är denna snubben? Liksom? Han här vill jag lyssna mer på. Han här vill jag lära mig mer om. Och det var genom det som jag kom i kontakt med Islamakademin i Malmö. Så jag började komma på lite föreläsningar. Började lära känna Sheikh Salahuddin mer och mer och ställde lite frågor om det ena och det andra, och man kände sig väldigt trygg i hans närvaro, och man kände liksom att det fanns tillit i hans kunskap, och sättet han förmedlar saker på var väldigt mjukt och väldigt öppensinnat, och det gjorde liksom att jag fick en koppling till just Islamakademi. Så ett år efter där kanske så presenterades det att det här teologiprogrammet skulle lanseras på nytt i Islamakademin, och då kände jag att nej, men det här vill jag verkligen göra. Så jag hoppade på det programmet och jag var där i 8-9 månader ungefär.
Vad tyckte du om teologiprogrammet?
Jag tyckte det var bra, för att det var, alltså, nu när man har varit här i Jemen ett tag och även varit och studerat på andra platser i världen, så inser man egentligen vad det är Sheikh Salahuddin har gjort. Han tar ju egentligen invecklade, komplexa frågor, men förenklar det så att gemene man kan förstå det och liksom graspa det på ett sätt. Och hela det upplägget med teologiprogrammet, det var att man kände att han ville att man skulle förstå saker och ting, och han har liksom en syn på att när du verkligen förstår varför saker är som det är, då blir det lättare för en att följa dem också. Istället för att liksom bara man måste göra så här och detta är haram och detta är halal, du vet, att ha en sån inställning till saker och ting, utan liksom förmedla och få folk att förstå.
Precis, som pedagog så är det ju också någonting som jag, en fråga som jag tänker mycket på, liksom undervisning och lära ut, och hur viktigt det är att du ska ha kunskap att förmedla, men det är minst lika viktigt att kunna förmedla det på ett korrekt sätt och kunna förmedla det på ett sätt Precis. Så att människor kan förstå och anamma det. Och det är det som är utmaningen för Sheikhen, att liksom all den här rika traditionen och kunskaperna och så, att förmedla det till människor som kanske precis har blivit muslimer och som är intresserade. Det är en stor utmaning. Jag tror han har lyckats ganska bra med det.
Jo, mashallah, det håller jag fullständigt med om. För det är det som själva hela utlärandet handlar om. Alltså egentligen det sista utlärandet ska handla om är ju läraren. Utan det ska handla om att folk ska faktiskt lära sig någonting. Och om man då inte är liksom flexibel och kan anpassa sig efter sin publik på ett sätt så att de faktiskt förstår, utan att man istället kanske håller fast vid att ja, men du vet, det är så här det ska vara, för det är så det alltid har varit, och då slutar det med att folk faktiskt inte lär sig, och då måste man liksom börja fråga sig själv, vad är det egentligen som är syftet med att lära ut? Så att det var det som fångade mig liksom. Och jag kände att på något sätt, du vet, jag har inte gått gymnasiet när jag var yngre, och så jag har aldrig varit liksom någon stud, eller om man ska säga så här. Ja, att plugga har aldrig varit någonting för mig.
Du har aldrig varit en plugghäst?
nej, faktiskt inte. Jag var alldeles för cool för det där. Du vet. Jag var upptagen med massa andra coolare grejer.
Precis, men det är helt fantastiskt att du gör en sån vändning att från vet, school is not cool till att gå teologiprogrammet till att resa och plugga nu i Yemen. Vi kommer komma till det, men du studerar teologiprogrammet och det växer ett intresse, men du nöjer dig inte med det, utan du söker dig till andra delar av världen liksom.
Ja, precis, för att det som hände var ju att jag förstod ju att okej, någonting har hänt här i mitt liv. Du vet, det tar inte emot för mig att öppna en bok helt plötsligt. Och liksom, jag känner att jag vill lära mig detta här. För att det är så, lite som när jag förklarade första gången till min pappa att jag skulle flytta utomlands för att studera islam. Liksom. Så han bara, jaha. Varför det? Var det första han frågade. Han bara, men vad hände med att du vet, studera detta och detta och detta? Jag bara, nej, men mitt hjärta ligger inte där. Han bara, jaha, men vadå? kan du inte studera det där i Sverige? Jag sa, jo, på sätt och vis, men det är inte riktigt samma grej. Han bara, jaha, vad kan du jobba med det när du kommer tillbaka? Jag sa, ja, förmodligen inte mycket. Liksom. Jag kanske kan jag hitta jobb på lager eller någonting, du vet. Men han bara, jaha.
Det kanske inte är något som min pappa vill höra.
Nej, precis, precis. Han bara, hur försörjer man sig som det? Du vet, för en pappa som inte alls har någonting med alltså, religiositet och så här att göra, så blir det svårt liksom, att förklara vad en ståndpunkt i en sån fråga faktiskt är. Så jag försökte förklara till honom liksom, att du vet, pappa, för mig handlar detta om att jag har hittat meningen med livet. Och jag vill jättegärna lära mig mer om livet. Jag vill förstå livet. Och jag vill kunna leva livet på ett sätt där jag kan göra nytta för mig själv och för andra. Och där jag kan växa till att bli liksom en bättre människa för mig själv och för folk i min omgivning. Mm. Så det var ju lite det handlade om. Att det var det jag fastnade för, att oh shit, wow, det här är liksom livet vi studerar. Detta är varje sak jag lär mig, varje kunskap jag liksom erhåller, det är någonting som jag kommer ha nytta av i en evighet. Inte bara under hela livet, utan i en evighet liksom. Mm. Så att då blev det att jag kom till en punkt där jag kände att det var faktiskt roligt. Det var en kompis som studerade utomlands, som var hemma i Sverige på besök, och jag blev jättemotiverad av och tyckte det var riktigt häftigt. Han var i Turkiet och studerade arabiska på en syrisk lärosäte i Istanbul, och jag blev så himla inspirerad. Så jag klämde ur mig någonting som att, ja, wow, hade inte jag varit gift så hade jag lätt också åkt och studerat. Och då var det en tredje kompis som var med i det samtalet, och han bara skrattade och sa liksom, ja, så säger alla. Och sen bara den kommentaren, du vet, så säger alla. Det på något sätt så, den fastnade hos mig. Mm. Och den kvällen så frågade jag mig själv, men är detta verkligen någonting jag vill göra? Och är det, lurar jag mig själv att det är mitt äktenskap som står i vägen? För det vill jag utforska i så fall. Så jag satte mig ner och jag pratade med min fru, och det togs emot faktiskt positivt. Så jag tänkte, jaha, men vad står i min väg nu då? Mm. Så då tänkte jag, men jag måste ju rådfråga Sheikh Salahuddin om detta. För jag vet ju att det finns vissa bröder som har frågat honom om liknande grejer förut. Och ibland kan det vara att utefter sin kunskap och det han vet, så kanske han föreslår att kanske det är bättre för dig att studera på ett universitet i Sverige och ta liksom en utbildning och på det viset istället. Mm. Så jag tänkte, jaja, men han kommer säkert säga något liknande till mig. Men då blev det faktiskt att han var väldigt positivt inställd till det också. Så jag tänkte, jaha, ja, men då finns det ingenting som står i min väg. Så då tänkte jag, vad behöver jag för att realisera detta? Så då frågade han givetvis, var ska jag åka någonstans? Mm. Och då sa han direkt Yemen. Jag bara, jaha, okej, okay, då ska vi tänka, hur presenterar vi det här nu till frugan? hur ska vi lägga fram detta här på ett snyggt sätt? Så jag tänkte, ja, okej, okay. Så vi diskuterade det fram och tillbaka. Men det var mer eller mindre ett liksom över min döda kropp. Jag ska inte till Yemen, som jag... Så då tänkte jag, ja, okej. Så då gick jag tillbaka till Sheikhen och sa, ja, det gick inte så bra. Han var okej, men vad säger du om Turkiet då? För vi hade kopplingar till några lärda i Turkiet. Det fanns en madrasa där, alltså en islamisk skola liksom, som vi hade kopplingar med. Och detta togs emot positivt av familjen, och då blev det att... beslöt mig för att jag skulle studera 5 år i Yemen alltså. Och då var planen att vi hade precis fått reda att...
Förlåt att jag avbröt. Var det
eller förlåt, Turkiet?
Det är Turkiet. Yes.
Jo, precis.
5 år Turkiet, i Turkiet.
Så, ja, och då var planen att första året skulle jag åka dit och vara där ensam och fokusera hårt på arabiska studier. Mm. Och sedan de nästkommande 4 åren så skulle frugan komma. För det var nämligen så att vi hade precis fått reda på att vi skulle bli föräldrar. Mm. Så att det var helt enkelt planen. Och då slutade det med att jag åkte till den här madrasan i Turkiet. Och jag stannade där i drygt 3 månader.
Och jag minns, förlåt att jag avbryter, men jag minns när du la bilder på Facebook från det lärosätet, för det var det högt upp på berg eller någonting sånt när man öppnade, du tog bilder utanför fönstret, det var bara liksom gröna skogar, så jättevackert ut.
Yes, så jag var då i Turkiet, jag kom till en madrasa som var en väldigt vacker plats. Planen var ju alltså att vara där i 5 år, första året skulle jag vara där själv och sedan skulle frugan komma då med vårt nyfödda barn och så skulle vi stanna i 4 år till. Men grejen är att platsen jag var på var helt fantastisk. Det var på en madrasa högt uppe i bergen, liksom beläget ovanför molnen, fantastisk utsikt, helt avskilt ifrån liksom samhället i, och så här, så det var underbart. Men vissa grejer där på den platsen gjorde att den var inte bra lämpad för just mig att studera på. Mm. Så efter att frågat lite råd med chef Salahuddin och jag berättade hur läget var och jag förklarade situationen var, då sa han okej, okay, då har vi hittat ett nytt ställe. Jag var okej, okay, var ska jag åka? Och då sa han, åk till Mauritanien. Så jag var okej, okay, vad är det för någonting? Så han bara, ja, det är en fantastisk plats att lära sig arabiska, det är beduiner, det är öknen. Och jag bara, ja, det låter riktigt häftigt, jag kör på det. Så att efter att ha varit ungefär 3 månader i Turkiet så blev jag då länkad med en broder som ordnade hela min ankomst och så här. Och då så blev det att jag köpte biljetter och sen 2 dagar senare så stack jag liksom. Jag åkte direkt från Istanbul direkt till Nouakchott i Mauritaniens huvudstad.
Mm.
Och nu snackar vi, du vet, jag kunde alltså typ 5 ord arabiska. Jag kunde knappt läsa. Alltså jag hade inte ens gått igenom ett helt alifbär-program liksom, och lärt mig det arabiska alfabetet. Så vi, och du vet, de där nere, de kan inte engelska. Så vi vet, det var teckenspråk hela vägen. Så då blev det liksom att någon kom och hämtade upp mig på flygplatsen, körde in mig till huvudstaden och fattade liksom att okej, jag är i en helt annan värld. Här vi snackar, du vet, åsnevagnar, brist på elektricitet, brist på dricksvatten, vet, väldigt fattiga människor. Och då jag bara liksom, jaha, är det här jag ska vara? Så, nej, vi ska åka till en by ute i öknen. De bara, ja, okej. Så då kör vi liksom 3 timmar bara rakt ut i öknen med en främmande man. Jag har aldrig sett det hela mitt liv, men på något sätt det kändes ändå häftigt, vet du?
Ja, men jag bara tänker, så, jag tänker så här, känner du aldrig någon rädsla liksom att bara köpa biljetter från Istanbul direkt till Mauritanien som är liksom en av världens fattigaste länder, och nej, bara sätta dig i en bil och köra rätt ut i öknen med en främmande man du aldrig har träffat i ditt liv tidigare? Alltså många av oss hade varit rädda.
Ja, alltså vet du, det var en grej. Innan jag åkte så hade jag ett sista möte med chef Salahuddin där jag frågade honom om lite råd och så här. Och jag sa till honom, för vi hade gått igenom ett verk utav Imam Razali som heter Ayyuha al-Walad, som praktiskt taget är en utav Imam Razalis elever som ber honom om ett råd. Ge mig ett råd som jag kan ha med mig i resten av mitt liv.
Mm.
Så jag hade kommit ihåg denna kursen, så jag minns att jag frågade honom. Jag sa, ja sheikh, ge mig ett råd som jag kan ta med mig. Och han sa, jag ska ge dig 2 råd. Han sa, vad du än gör, slösa inte din tid.
Mm.
Och det var första rådet. Och andra rådet var, han sa, vad du än gör, oroa dig aldrig över världsliga ting. Oroa dig inte över ekonomi, oroa dig inte över det ena och det andra. Han sa, det enda du ska oroa dig över är din avsikt om varför du vill göra detta. Och det tog jag med mig liksom. Och detta blev på något sätt, i alla de här konstiga situationerna jag har befunnit mig i, så jag har inte funnit dem konstiga, utan det har varit tryggt liksom, för att jag har vetat att jag är bland muslimer, jag är bland bröder och systrar, och du vet, om jag är övertygad om att jag gör detta här för Guds skull, då har jag ingenting att oroa mig över. Så jag bara liksom embraced det och bara såg det som ett häftigt äventyr, en etapp i livet liksom. Efter att då åka 3 timmar ut på, jag tror skulle man säga, den världens sämsta väg jag någonsin har åkt på, och då, nu snackade vi, det är ingen civilisation, det är bara sanddyner, kameler, åsnor, du vet, det är helt sjukt egentligen. Mm. Så stannar vi till, så jag bara, jaha, är det här liksom? Var ska jag vara här? Det finns inga byggnader. De bara, nej, vi ska ut bland sanddynorna nu. Denna bilen klarar inte av det, så vi måste byta till en sån Hilux Jeep, du vet. Ja. Jag bara, en Jeep. Så jag bara, okej. Så typ 30 minuter utöver sanddynor, helt kaos. Och sen bara, puff, så dyker en by som heter Anubaria upp där. Och det är liksom en by med beduiner där, alltså, vissa av dem bor i tält fortfarande. Finns ingen asfalt, inga vägar, inga bilar. Du vet, det är åsnekärror som är transportmedel. Det bor cirka 1200 personer i denna by, men typ 300 av dem är liksom utlandsfödda studenter, elever som kommer dit för att studera. Så det är ett väldigt litet samhälle. Och där blev jag i 6 månader. Jag lärde mig att läsa Koranen. Jag fokuserade väldigt mycket på just koranläsning och tajweed. Fokuserade även på en del memorisering av Koranen. Och sen är det liksom, det är inte riktigt, där finns inte ett institut eller ett lärosäte på det sättet. Utan de har väldigt gammalmodig, klassiskt, traditionellt sätt att lära ut på. Så det fanns inte direkt någon nybörjarkurs i arabiska. Så jag gjorde så gott jag kunde liksom. Och det var mycket, mycket, mycket bra erfarenheter som man kommer att ta med sig resten av livet, du vet. Att leva utan elektricitet, utan vatten till, alltså utan fri tillgång till vatten. Att, du vet, behöva döda giftiga spindlar och skorpioner varannan dag. Geckoödlor stora som min fot.
Herregud. Hur var människorna där i den byn? Beskriva lite grann människorna som levde i den byn. Hur var de som människor med karaktär?
Alltså de världens mest simpla människor. Alltså, du vet, deras liv går ut på att försöka göra Gud nöjd. Mm. Du vet, det världsliga och det materiella, det finns liksom inte. De har liksom, när de är mellan 8-10 år gamla, så har de redan memoriserat Koranen. Mm. De har inte ens använt en mushaf, det vill säga alltså en bok, för att memorisera den, utan de skriver på en tavla och sen sitter de och memoriserar och därefter suddar ut och sen skriver mer och sen suddar ut och memoriserar och skriver mer och sen gör de så liksom tills de har memoriserat Koranen. Mm. Och deras levnadssätt, du vet i Sverige, att bjuda hem någon kan, det kan många gånger bli liksom en prestigegrej. Man känner att man vill inte bjuda över någon för att man inte har något tillräckligt fint att bjuda på. Mm. Vilket egentligen är helt idiotiskt om du frågar mig. Mm. För att där i Mauritanien, liksom, det räcker att du har en kopp te och sen kommer ni sitta och njuta av varandras sällskap i flera timmar. Mm. Och du vet, den här simpliciteten, den genomsyrar hela samhället. Och att, du vet, man har boskap, man har getter, du vet, man slaktar sitt eget kött, man mjölkar sina egna kor, du vet, bara, det var som jag sa till Sheikh Salahuddin, att nu ska jag åka och pröva på hur det är att leva primitivt. Och då sa han, du har fel, det är vi som är primitiva. Mm. Och det är de som lever på riktigt. För du vet, hemma i Sverige, man har en knapp eller en app för allt idag, nu för tiden. Du vet, om någon har en vattenledning i sitt hus som går i sönder, då står man där helt efterbliven och vet inte vad man ska göra. Tummen mitt i handen, du vet, man tar inte hand om sina grejer och sånt. Och han sa, det där är liksom primitivitet. Så det var en fantastisk upplevelse faktiskt. Mm. Och sen också, det var sjukt varmt ju, och ingen aircondition, och var tvungen att sova utomhus på nätterna för att det var så 50 grader. Och det var helt fantastisk upplevelse. Men så efter den resan, så blev det då, efter drygt 6 månader, så åkte jag hem till Sverige, för att det var drygt en månad tills min son var förväntad att han skulle födas. Mm. Och så kom han. Alhamdulillah, han kom 17 mars 2019. Och sen var jag hemma i drygt 3-4 månader till. Och sen nu så stod det ju helt plötsligt mellan Mauritanien och Yemen. att fortsätta studierna. Och då blev helt plötsligt Yemen det, du vet, det lyxiga och mer bekväma alternativet. Så då fanns det inte ett motstånd från hushållet
längre. Ja, det är det jag menar. Jag tänkte...
överens liksom.
Det minsta av...
Kör. Nej, så då blev det att jag åkte dit först ensam och skulle se till liksom att landa och kolla hur saker fungerar, fixa så att vi har ett boende, styra upp liksom grundläggande nödvändigheter i hemmet och så här. För att sen ville vi också vänta så att pojken inte var för liten när han reste liksom. Så vi väntade tills strax innan han hade blivit 6 månader tror jag, och sen kom familjen ner då. Och sen har jag varit här nu sen dess, så det är väl drygt 1 år och 7-8 månader eller något sånt.
Och det är samma lärosäte som Salahuddin studerade vid?
Precis. Han har studerat på mer än ett ställe, men jag skulle säga att den största kunskapen har han hämtat härifrån liksom. Mm. Så han var ju här mellan, han var här under drygt 4,5 år mellan 2008 och 2012 ungefär. Mm.
Vill du berätta lite grann om hur det är just där?
Och det...
Yes, varsågod.
Mm. Jo, det är också intressant att jag bor nu faktiskt i Sheikh Salahuddins gamla byggnad. Så jag har typ samma lägenhet precis bredvid som han bodde i själv. Så det känns liksom verkligen som att man vandrar lite i hans fotspår. Så det var ju att komma hit var ju omvälvande. Det är ju Tarim är en stad med ungefär 100 000 invånare och det ligger i området Hadramaut i Yemen som liksom omnämns flertalet gånger i Koranen också. Och det är den plats faktiskt på jorden idag där per capita liksom i folktäthet där det finns flest ättlingar till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam på hela jorden. Så det är alla här, eller inte alla, men väldigt många här, alltså alla som finns i det samhället här runt omkring lärosätet som vi studerar är liksom profetiska ättlingar. Och deras karaktär och deras kunskap, deras beteende och personlighet genomsyrar hela samhället. Att man kan sammanfatta det på många olika sätt, men ett intressant sätt är att det finns inte poliser här till exempel. Och då säger många, jaha, varför inte det? Jo, för att det behövs inte. För vad är poliser till för? Poliser är till för att liksom upprätthålla ordning och lagar i ett samhälle, men om varje samhällsmedborgare tar sitt egna ansvar så behövs inte poliser. Det är det som folk gör här. Och om alla, liksom ett helt samhälle, tittar åt samma håll och går åt på samma väg, mer eller mindre, och är likasinnade i sin uppfattning om livet egentligen i sin helhet, då blir det enklare för ett samhälle att fungera liksom, och vara bra och positiv på ett sånt sätt. Och det är någonting man känner väldigt snabbt här. Det är en väldigt andlig tillvaro. För att även om mycket av det materiella och det världsliga existerar här, det finns liksom, det finns nätcafé, du kan gå dit och sitta och spela om du vill, det finns, du vet, du kan gå och köpa cigaretter om du vill, så liksom Tarim är inte bara, du vet, mashallah, varenda person är liksom en from och är fantastisk och så här, även om majoriteten är, men det finns lite allt möjligt här. Samtidigt så, som sagt, det här islamiska genomsyrade, så det är på nivå att allting hålls samman på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och detta, man rättar sig i ledet väldigt snabbt, du vet. Man tar seden dit man kommer och man omfamnar den, eller snarare att man blir omfamnad utav miljön än att man omfamnar den. För det är mycket kärleksfullt, du vet. Det är väldigt... Folk här är väldigt hjälpsamma, du vet. Folk tävlar om att få hjälpa varandra snarare än att fly ifrån att behöva lyfta det tunga lasset från någon annan, du vet. Och det är någonting som man blev väldigt förvånad över i början. Att wow, folk är bara så här liksom. Och det är fantastiskt. Så att då började jag att
började studera i Darul Mustafa, som då är ett väldigt erkänt lärosäte världen över. Här finns elever från över hela världen. Det finns från Thailand, Singapore, Indonesien, Malaysia, Brunei. Vi har från Pakistan, från Bangladesh, vi har från USA, Kanada, Storbritannien. Då är det jag är den enda svensken här. Vi har en annan bror från Sverige också som är här och studerar, men enda alltså, så konvertit eller etnisk svensk. Och sen har vi två konvertitbröder från Italien. Vi har väldigt många från Somalia, vi har från Sydafrika, Kenya. Så du vet, det finns liksom folk från hela världen kommer hit för att studera. Så det är en väldigt internationell, ett internationellt lärosäte, vilket är fantastiskt för att alla är väldigt olika men samlas ändå liksom under den profetiska gröna fanan på ett sätt kan man säga. Mm. Och den som driver det här lärosätet är då Habib Omar. En fullständigt fantastisk människa. Tillsammans med väldigt många andra givetvis, men man kan säga att han är huvudpersonen och den som är överhuvudet och den som har grundat skolan. Och sen finns det då Darul Zahra som är Darul Mustafas systerskola kan man säga. De ligger i närheten av varandra och det är då ett lärosäte för kvinnor som min fru då studerar på. Och sen finns det finns väldigt bra till exempel ett Hadana, ett ställe som liksom fungerar som ett dagis där, där det endast går barn vars föräldrar är elever på antingen Darul Zahra eller Darul Mustafa. Och de flesta lärarna där är liksom fruar till lärare på Darul Mustafa och så här. Så det är en väldigt bra miljö på så sätt, väldigt trygg miljö att befinna sig på. Och väldigt mycket kunskap finns att hämta här. Jag har svårt att se något ämne eller någon vetenskap inom de islamiska kunskaperna och även utom islamiska kunskaper som inte finns tillgängliga här att lära sig för den som vill. Mm.
Jag tänkte om du kunde berätta... Jag tänkte om du kunde berätta lite grann om vad du har studerat där fram till nu.
Så att när jag kom hit så hade jag ju alltså väldigt svag och grundläggande kunskap om det arabiska språket. Så det blev ju naturligt att jag hoppade in i ett arabiska program som då varar lite mer än ett år ungefär. Så det jag gjorde var att jag påbörjade det här programmet och samtidigt så studerade jag även islamisk rättslära sidan om, tog extra lektioner liksom. Mm. För det blev faktiskt att jag bytte faktiskt madhab när jag kom hit, alltså rättsskola. Mm. Jag har varit studerat och följt Hanafi-skolan under drygt 3 år, men det var inte liksom som att jag var på någon värsta hög nivå eller så här. Och den generella rättsskolan som man studerar och följer här är Shafi-skolan. Mm. Så då var det följde sig naturligt liksom att jag kommer att vara här under flertalet år och jag tar det som finns tillgängligt och jag körde på det. Så då blev det att jag var tvungen att skola om mig lite, men det var inte allt för avancerat. Så jag har studerat ett par, tre, fyra böcker inom shafiitisk rättslära samtidigt som jag då studerade det här arabiska programmet. Och det var tufft, för man studerar väldigt högt tempo här. Mm. Vi snackade att gå upp 4:30 på morgonen, man ber fajr i skolan och sen så läser man olika adkar, liksom Guds åminnelse och så här, fram till 5:30, 6 kanske. Sen har man morgonlektioner från 6 till klockan 9. Sen så går man hem, man käkar frukost, sen kan man göra lite revision, liksom gå igenom sina studier om man har haft under morgonen. Sen kommer liksom dhuhr-bönen och då är det tillbaka till skolan igen. Man ber dhuhr, man sitter kvar ett tag efter bönen, läser lite gudsåminnelse. Och därefter har man lite mer än en timmes lektion i arabiska igen. Och sen går man hem, man vilar lite, käkar lunch och så här. Och sen fram till Asr ungefär. Så när Asr infaller, man ber Asr. Och sen så blev det att man sitter och man gör repetition igen hela vägen fram till Salatul Maghrib. Och här i Tarim så är det kultur att mellan Maghrib hela vägen fram till Isha så sitter man och läser Koranen och fokuserar på att memorisera Koranen. Och sen när Isha då infaller tillbaka till skolan, man ber Isha och därefter Isha-bönen så har man drygt en timmes lektion igen. Och då har klockan blivit 9 ungefär. Hem, kanske käka något lite och sen då om man har tagit extra lektioner så tar man ofta det nu på kvällen. Så då blev det vissa kvällar man studerade du vet, till 10, 11, till och med 12. Och sen går och lägger sig för 4-4,5 timme sömn om man har tur. Och sen upp igen och sen kör du vet, på detta tempot i 6 dagar i veckan. För på fredagar så är man ledig på morgonen fram till liksom fredagsbönen. Och sen på kvällen, där på fredagskvällen, så är det lektioner igen. Så det är liksom inga dagar som man inte har lektion. Och så här.
Det är väldigt intressant att lyssna på dig berätta de här studietiderna. För det är inte som här i Sverige, du vet, man börjar så här 8:30 till 16:30. Utan allt verkar vara centrerat kring bönen.
Ja, precis. Jo, men så är det. Så är det, det stämmer. Det är en väldigt stor skillnad här. Det var någonting också som man var tvungen att anpassa sig efter i början. Du vet, jag kommer ihåg du vet, här man måste har man inget färdmedel här, en motorcykel till exempel, då är det svårt att röra sig. Så jag skaffade en motorcykel och sen det var någonting jag behövde fixa på motorcykeln, så jag körde liksom till en verkstad och sen jag sa jag behöver detta och detta. Han sa jag kom tillbaka efter Asr. Så jag bara okej. Så jag bara Asr och sen kom tillbaka och sen fick stå där och vänta liksom i 1,5 timme. Så när han väl kom, jag bara, hallå, var har du varit? Han bara, ja, jag sa efter Asr. Jag bara, ja, jag kom efter Asr. Han bara, ja, men vi är fortfarande efter Asr. Så jag bara, ja, okej. Så du vet, stress finns ju självklart bland studier och bland elever och så här. Men, för vi studerar i väldigt högt tempo. Men rent generellt, samhällsmässigt, så stress finns inte riktigt. Utan... stress bara fördärvar människor, du vet. Och man tar saker och ting som det kommer. Och här, du vet, man har ett talespråk på arabiska. Du vet, även om en katastrof inträffar så man bara säger adi. Och adi betyder liksom, ja men det är vanligt. Så liksom hans svar när jag sa, hallå, jag har stått här och väntat i 1,5 timme på dig. Hans svar var liksom adi. Jag bara, ja okej. Så det är också någonting man har fått anpassa sig efter. Och det känner man också att det har gjort en stor inverkan på hela ens natur egentligen. Du vet, stress fördärvar människor och att jaga upp sig över betydelselösa tillfälliga grejer som egentligen inte har någon större betydelse i ditt liv överhuvudtaget. Och det har hjälpt en jättemycket med mycket grejer. Så nu jag blev färdig då. Jag fick min så här shahada från arabiska programmet. Jag blev färdig med det. Och då åkte vi faktiskt till Sverige på besök. Så jag har ju nyligen varit i Sverige. Och där stannade vi ungefär 3 månader. Och då var lite upptagen med på Islamakademin. Jag har hållit lite lektioner i koranrecitation, i tajweedlära. Hållit någon föreläsning här och där. Även haft en grupp i barnakademin i Malmö då, en grupp barn på 20-25 elever med lite grundläggande islamisk kunskap och försökt koppla av lite, spendera tid med familjen och även då har jag haft äran att träffa dig och få en fika, du vet, såna här grejer. Det var skönt att kunna koppla av lite på såna här vis också. Och sen var det ju såklart, det var ju under konstiga omständigheter om man kom hem. Hela den här pandemifrågan och hur folk förhåller sig till den. Så det var en märklig men väldigt lärorik upplevelse faktiskt att komma hem. Och sen åkte vi tillbaka till Yemen då, så vi kom tillbaka hit för 3-4 veckor sedan ungefär. Och då kom jag tillbaka liksom mitt i en termin kan man säga. Så då fram till Ramadan så tar jag nu lite fördjupade extra kurser, lite privatlektioner i fördjupning i det arabiska språket, samt att jag studerar rättslära om kvällarna, har lektion 6 dagar i veckan mellan 10 och 11 på kvällen. Och det kommer jag göra nu fram till Ramadan. Och sen efter Ramadan så kommer jag då påbörja någonting som heter Ibtidaiya. Och det är då det första grundläggande året i liksom sharia-studierna, så att säga.
Mm, mm. Jag tänkte fråga dig snabbt. Jag tänkte fråga dig här snabbt. För jag kommer ihåg att jag nämnde det när vi fikade när du var i Sverige. Just det här med pandemin. Och hur är det i Tarim med pandemin och så? Går folk runt med masker? Är det människor som blir smittade? Hur ser läget ut?
Det var faktiskt som så här att när själva den här pandemin utbröt i Kina, Iran och Italien, det var ju väldigt hårt drabbade länder i början. Mm. Och sen spred det ju sig liksom väldigt snabbt. Det spred sig som en löpeld. Och sen tog det ungefär 2 månader. Vi har inga bevis liksom på att corona kom hit eller så, men allting visade på det, för att helt plötsligt så kom det något virus liksom som drabbade alla. Mm. Vi snackar att alla blev sjuka på ett eller annat sätt. Jag och min familj, vi blev sjuka, men tack och lov, vi blev inte allvarligt sjuka och så här. Så att en absolut majoritet fick liksom lite feber, kände sig lite krasslig och så här. Men efter 4-5 dagar var det borta. Mm. Och sen var det ett fåtal blev faktiskt väldigt hårt drabbade och låg i säng, du vet, 3-4 veckor, kunde knappt äta, kunde knappt dricka. Och sen var det också faktiskt en hel del som dog. Ja, för du vet, här i Tarim, man har en väldigt naturlig livsstil när det kommer till vad man äter och dricker och så här. Man är väldigt varsam med det. Så att man har en medellivslängden här, medelåldern är väldigt hög i Tarim. Mm. Så att hur vi märkte det, eller hur jag märkte det, är att du vet här, minareterna här i Tarim, typ 2 gånger i veckan kanske, så kallar de ut till janäsa, liksom till begravningsbönen. För att det finns ett par som har gått bort och man samlas och man ber över den dödes kropp och så här. Mm. Men under en period på kanske 5-6 veckor på sin höjd skulle jag tro, då blev de här utropningarna från moskéerna kanske 2-3 gånger om dagen, snarare än 2-3 gånger i veckan. Mm. Så det höll på så under en kort period, men sen efter typ 5-6 veckor då bara försvann allt. Alla blev friska, folk dog inte längre. Allting, du vet, allt bara fortsatte precis som vanligt, och fram tills idag har det varit så. Så vi snackar alltså att när det första coronafallet utbröt, 2-3 månader efteråt bröt det ut här i Tarim. 1,5 månader efter så försvann det igen och har aldrig kommit tillbaka sedan dess.
Mm, spännande.
Så att det är väldigt intressant faktiskt att det är ju så.
Nu vet jag att du snart har lektion 10 på kvällen. Jag vet inte var du får din energi ifrån, men om vi tar den frågan, var finner du den här intensiva energin och suget efter kunskap som gör att du släpper dina rötter och åker tvärs genom världen, och ja, den här motivationen och energin, var finner du den någonstans?
Ja, det är en tung fråga, men jag tror att det handlar om att jag som yngre och även upp i när man blir vuxen levt ett väldigt annorlunda liv och haft en väldigt annorlunda karaktär. Jag har varit väldigt hård i mig själv faktiskt, väldigt hårt skal och inte varit den som kanske visar känslor och inte kanske egentligen varit i kontakt med mina känslor. Haft väldigt mycket dåliga vanor och beteende i mitt liv. Och efter att se liksom och reflektera över att när man väl blev muslim och sen valt att hänge sig åt religionen, eller egentligen religionen är väl fel, egentligen försöka hänge sig åt att erhålla Guds nöjdsamhet och se all frukt som man skördar, du vet, gång på gång efter den hängivelsen. Mm. Det är väl lite det som blir en motivation för att levt sitt liv väldigt hårt men plötsligt kunna finna sig själv, att börja få lite en mjukhet inom sig. Du vet, att börja komma i kontakt med det inre, komma i kontakt med sina känslor, känna att man har en koppling med sin skapare, att känna att man är, du vet, omgiven kring fantastiska människor. Och sen samtidigt även, du vet, jag är här för min skull liksom. Det skulle jag ljuga om jag inte sa att jag är här för att jag vill bättra mig själv som människa. Men om jag sedan i nästa led genom att hjälpa mig själv och bättra mig själv även kunna vara en tillgång för andra människor, det är också det som är drivkraften. För vi vet ju att vi har väldigt mycket muslimer i Sverige, men vi har väldigt lite islam i Sverige. Mm. Och det vill jag kunna vara en bidragsfaktor till att förändra på ett bra och liksom mjukt sätt, utefter en traditionell lära, att kunna komma och implementera det. Och sen vet jag ju också att som svensk konvertit så har man inte att min position är mer, gör mig mer värdefull än någon annan, men att jag faktiskt har ett annorlunda perspektiv och synsätt på saker och ting, och kanske även en annorlunda möjlighet till att kunna påverka saker och ting. Så jag tror att det är väl egentligen de här grejerna som blir knuffar i ryggen och som blir det man lutar sig tillbaka på när man är på väg att falla emellanåt. För att allt är ju inte liksom frid och fröjd med att studera. Det är tufft, det är upp och ner och man måste kämpa för att hålla motivationen uppe. Men, men det är väl de här sakerna som håller hjärtat vid liv, så att säga.
Mycket värdefulla ord som du delar med dig av här, Omar. Och vi önskar dig all framgång i dina studier. Må alla beskydda dig, och vi väntar på när du ska komma tillbaka till Sverige för att sprida all den goda kunskap som du samlar på dig och alla de erfarenheterna som du har. Du kommer ha en unik liksom, position och erfarenhet av att verkligen ha trängt in i den muslimska världen och studerat den i grunden, samtidigt som du är född och uppväxt i Malmö, som jag också är. Så det ska bli jättekul när du kommer tillbaka, inshallah, och kan fortsätta arbetet här. Men nu får du fokusera på studierna. Jag vet att du ska iväg klockan 10 på en lektion, och jag är skadad, yes, av det svenska systemet där vi håller, du vet, man ska vara i punkt och pricka, följa allting, inrutat liv. Omar, det var ett nöje att prata med dig, och hoppas jag kan ha med dig fler gånger på Koranpodden, inshallah. Ta hand om dig, bror, och gör dua för oss här i Sverige.
Inshallah. Ni också. Barakallahu fikum, bror. Vi hörs, inshallah.
Det gör vi, inshallah. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Omar Perlev. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Omar är hans stora hängivenhet till sin nya tro, till islam. Han packade bokstavligen sina väskor och tog med sig hela sin familj till Jemen. Ett land långt, långt bort från Sverige. Ett land som ekonomiskt är fattigt med många utmaningar, i syfte att lära sig arabiska och söka kunskap om islam. Direkt efter vårt samtal, fast det var sent på kvällen, går Omar på kvällskurser. Det här är hängivenhet. Så jag frågar mig själv, Sally, vad gör du för att söka kunskap? Hur mycket offrar du? För söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim, kvinna som man. Det är något som profeten Mohammed, över honom var Guds frid, lär ut. Om du fann samtalet med Omar Perlev lika inspirerande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delade den med någon som du tror är intresserad av att söka kunskap. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se/170. Okej, så låt oss lyssna på några fler röstmeddelanden. Här är ett meddelande från Anna.
Assalamu alaikum. De avsnitt jag har gillat bäst har varit intervjuerna med konvertiterna. De har varit väldigt intressanta att lyssna på och givande. Barakallahu fikum.
Wa alaikum salam, Anna. Må Guds frid vara över dig också. Konvertitberättelser är alltid fascinerande och inspirerande. Och alla konvertitberättelser är dessutom unika. Ingen är den andra lik.
Jag inledde medvetet säsong 5 med före detta prästen Leifs, eller Ahmed som han heter idag. Hans berättelse om varför han lämnade kristendomen, prästerskapet och blev muslim. En otrolig berättelse som lär oss att det aldrig är för sent att göra bot och återvända till den rätta vägen. Om du inte har lyssnat på det avsnittet, då rekommenderar jag varmt att du gör det. På avsnitt 150, från präst till muslim med Leif. Här kommer ett annat meddelande från Khadija.
Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Akhi bror Salah, jag hoppas att ni mår bra, du och din familj. Alhamdulillah, vi mår bra. Mashallah, tabarakallah, dina program eller avsnitt i Koranboden, allihopa, de är intressant faktiskt och jätteviktiga. Jag tycker inte att en är bättre än den andra. Alla var intressant faktiskt. Du har ett stor jobb. Jazakallahu khair. Jag ska göra dua till dig och din familj. Och inshallah allihopa. Mashallah, tabarakallah. Och jag säger lycka till. Binillahi bari du er. Inshallah. Allah ska ge dig bästa. Binillahi bari. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam Khadija, må Guds frid vara över dig också. Vi mår bra, alhamdulillah, lov och pris tillkommer Gud. Och amin till din dua, till dina böner. Må Gud belöna dig för dina uppmuntrande och värmande ord. Fler lyssnare har hört av sig till mig och berättat att de uppskattar mixen av olika ämnen och serier på Koranpodden. Ibland funderar jag för mig själv och tänker för mig själv om jag ska leda Koranpodden åt det ena eller åt det andra hållet. Om jag ska lägga fokus på ett visst område eller stil. Men jag återkommer alltid till den feedback som jag får ständigt. Mixen. Blandningen är bra. Man blir inte uttröttad. Så jag tror jag fortsätter nog på den vägen. En skön mix, skön blandning med massa av olika överraskningar under säsong 6. Satar har lämnat ett röstmeddelande. Här kommer den.
Jag tycker där du pratade med prästen var jättebra och jag fick lära mig mycket av det.
Håller med Satar. Jag hoppas kunna ha med Leif igen under säsong 6 och då hoppas jag att vi kan fortsätta vårt samtal och fördjupa vårt samtal om kristendomen och islam. Sista röstmeddelandet är från Esma. Hon lämnade följande meddelande.
Äktenskapsproblem, relationsproblem, män och kvinnor, relationer, vem som har vad att säga, vem som bestämmer i vilka frågor. Det hade varit väldigt uppskattat då man inte direkt kan springa in till moskén för varje problem man har. Om man nu inte har en kontakt så att säga.
Absolut. Frågor som rör relationsproblem och lösningar på dessa är något som jag ständigt tänker på och tycker är enormt viktigt. Det är en av anledningarna till varför jag under säsong 5 ganska tidigt valde att släppa min föreläsningsserie Håll kärleken vid liv som 2 poddavsnitt, avsnitt 152 och avsnitt 153. Håll kärleken vid liv är min föreläsningsserie där jag lyfter fram 19 exempel från profeten Mohammeds liv. Över honom var Guds frid, där du får lära dig vad du praktiskt kan göra för att hålla kärleken vid liv och låta ditt äktenskap blomstra. För det är precis som du säger, Esma. Superviktigt att vi lär oss hur vi bygger hållbara och kärleksfulla relationer och inte väntar tills det är för sent. Och vi blir tvungna att vända oss till imamen för vägledning i sista stund eller i värsta fall för skilsmässa. Jag tar med mig ditt önskemål in till säsong 6. Så där kära lyssnare, det var allt för säsong 5. Jag vill börja med att tacka min och din skapare Allah, den allsmäktige som skänkt mig denna möjlighet att kunna dela hans vackra budskap. Det har varit en ära och ett sant nöje. Något som jag känner mig inte värdig. Jag vill också tacka alla gäster som ställt upp och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Utan er hade Koranpodden inte varit vad den är idag. Stort tack!
Jag vill också tacka bror Jonas som har lyssnat igenom alla poddavsnitten så tålmodigt och plockat ut de bästa godbitarna som citat. Dessa citat har vi släppt som bilder på vårt Instagram-konto. Det har varit mycket uppskattat bland våra följare på Instagram. Tack Jonas, må Allah belöna dig. Jag vill också tacka min son Halim som har designat Koran-citaten som vi har publicerat varje fredag på vårt Instagram-konto. Må Allah belöna dig och göra dig till en bättre person än din far. Jag vill också rikta ett stort tack till alla bröder och alla systrar runt om i landet som har donerat så frikostigt och hjälpt till och finansierat Koranpodden. Er hjälp har betytt otroligt mycket. Må Gud belöna er för detta. Jag hoppas ni fortsätter ert viktiga stöd även under säsong 6. Som ni kanske redan vet har jag medvetet tackat nej till statliga, kommunala och utländsk finansiering. Koranpodden är en svensk podd som produceras av svenska muslimer och bekostas av svenska muslimer. Reklamfri och utan yttre påverkan. Och så tycker jag att Koranpodden ska få bli. Återigen, stort, stort tack för ert stöd. Till sist, men inte minst, vill jag tacka alla våra lyssnare. Jag vill tacka dig som lyssnar på detta avsnitt, vart du än befinner dig. Tack för att du ger av din värdefulla tid för att lyssna på mig och våra gäster. Koranpodden är för dig och ingen annan. Och även om vi inte har träffats så finns ni alla i mina böner och dua. Må Allah låta Koranpodden vara ett medel som för er närmare vår skapare, fördjupar och breddar våra liv. Amin. Nu tar jag en längre och välbehövd semester. Njuter av svenska jordgubbar, solen och havet och tillbringar min tid med mina nära och kära. Jag hoppas du gör likadant. Vi hörs igen med Guds vilja den 9 augusti 2021, för då är det premiär för säsong 6. Glöm inte mig i din dua, i dina böner till Allah, att han må skänka mig den styrka och mod och tålamod som behövs för att fortsätta driva Koranpodden. Att han accepterar mitt arbete med Koranpodden som ett arbete för hans skull och ära. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med säsong 6. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar inför säsong 6, så gör du det lättast genom att maila mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig sommar. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen den 9 augusti då vi har premiär för säsong 6. Inshallah, ta hand om dig tills dess och njut och vila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.